Hej! Det är den 22 december och vi är tillbaka, Kass med mig, Ida Krasse.
Och mig, Cassandra Alm. Idag har vi varit i Kärrtorp.
Ja, linje 17.
På en, ni som lyssnar kanske har hört om den här, eller så var ni där själva. En demonstration mot nazism. Med typ 16 000 personer.
Det var helt grymt.
Ja, så jävla grymt.
Ja. Det var ju, om ni... Bakgrundshistorien är ju att för en vecka sedan så var det en liten manifestation. Eller liten, men 500 personer som demonstrerade i Kärrtorp mot nazism och rasism. För att det har, på senare tid så har det dykt upp... Det har rört sig en nazistisk grupp som heter Svenska motståndsrörelsen i Kärrtorp. Och de har gjort lite militärövningar. Jag kommer ihåg att jag har läst där. Jag bor ju på linje 17 och har läst om det i vår lokaltidning. Och sen har de klottrat. Och de rör sig i Kärrtorpsområdet och har klottrat liksom svastikor och andra antidemokratiska symboler i Kärrtorp.
Ja, på skolor och överallt.
Ja, precis. Och när, under den här manifestationen förra veckan då, så attackerades den av
SMR.
Ja, ett 30-tal nazister.
Ja, precis. Våldsamt liksom. Det var massa barn och pensionärer och allt möjligt. Och det här var ingen, det var ingen mot... Alltså det var en fredlig demonstration. Precis, det fanns ingen... Det var inte två sidor som drabbade samman, utan det var de som attackerade manifestationen. Och då så kände de då, och grejen var då att då var det, polisen hade verkligen underskattat där. Det var 6 poliser där. Och de klarade inte av att göra någonting.
Nej.
Snarare tvärtom sa de idag att det var så här, de fick snarare skydda nazisterna från, för att det var ju mycket fler
som försökte försvara sig och då också få stopp
och få bort dem liksom. Och då nu idag, en vecka efter, så, vilket så är så jävla smart att det gick så fort tycker jag. Så har då linje 17 anordnat en till demonstration. För att rasisterna ska inte, eller nazisterna ska inte få vinna det här liksom. Som var idag. Och då var det några fler än 500 personer.
Precis. Då var vi ja, och det uppskattades till 16 000. Det var jävligt fett, det är som ett helt Globen nere på Kärrtorp IP.
Jävla grymt.
Och ja, en rad artister uppträdde och talare och man fick upp hoppet för samhället lite. Det är inte som att jag tycker att vi lever i ett dystopiskt samhälle, men det är ändå många tendenser som pekar åt fel håll.
Men lite som du och jag brukar ändå prata om det ibland, att det kanske bara är en bild vi har, men att när våra föräldrar var yngre så var det en helt, på 70-talet, då fanns det en vilja att förändra samhället i grupp. Då skulle vi göra saker tillsammans. Nu har vi typ tappat det, eller många har, i stort har vi tappat det. Det är snarare, vi är individualister nu liksom.
Verkligen.
Och det är, jag ska tänka på att värna mitt hem istället för att värna mina medmänniskor. Och därför så är det sällan, det är klart det är manifestationer och demonstrationer ibland, men det är inte mycket och det är inte på det här, det är inte liksom att vi samlas och att vi, jag vet inte om det var så då, men det känns ju inte som att det är någon som är fortfarande som är liksom beredd att ge upp någonting för samhället. Och så är det kanske inte nu heller, men det är ändå väldigt ovanligt att så här, 16 000 personer från hela Stockholm och kanske andra ställen.
Och väldigt blandade, alltså vuxna eller gamla, unga, barn.
Exakt, och åker till Kärrtorp som är utanför Stockholm liksom. Inte alls långt från Stockholm, men jag menar, det är inte,
nej, det är inte mitt i city och bekvämt.
Plus att det här ju har spridit sig, så det är ju inte bara här, det är ju hela Sverige. Och
även...
de läste upp så här, på den här, på scenen där, så läste de som arrangörerna läste upp hälsningar de har fått från andra länder.
Argentina, New York.
Massa andra ställen i Sverige. Jag kommer inte ihåg vad det var. Spanien tror jag var.
Barcelona.
Barcelona. Det är så jävla häftigt att så här, det här som jag fan har gått så här. Varför finns det inget kvar av det här, så här kämpa samhället liksom, för kämpa tillsammans. Men nu känns det lite hoppfullt.
Precis, inför nästa år och nästa års barn kanske.
Förhoppningsvis.
Ja, nej, men så det var fett. Kallt men fett.
Men fett. Det var värt kylan.
Ja, verkligen. Nu efteråt. Och det är roligt att sitta och titta i Instagram-flödet. Hur många som var där. För det var ju jättemånga som var där som vi inte träffade. För att det var så sjukt folk.
Precis, det gick inte att överblicka. Det är nu man ser, shit, så jävla mycket personer. För att jag kan inte uppskatta någonting. Jag hörde att det var 16 000 ungefär där. För de sa det på scenen. Men det säger inte mig någonting.
Nej.
Men när man ser bilderna, det är helt sjukt. Massivt. Eller på ett fantastiskt sjukt sätt.
Ja. Vi hoppas att det blir en tradition. Det pratade vi lite om. 22 december, att det blir en antirasistisk jultradition. Eller de sa det, att det är så här att de kommer att fira jul
gemensamt i världen. Så jävla snyggt var det. Två dagar innan julafton står vi här.
Nej, det var verkligen häftigt. Nej, men och skönt också att det blir så fredligt.
Precis. Men det får en också tänka lite, tycker jag. Att, vilket vi gör annars också. Men att jag tycker det har blivit så himla tydligt under den senaste tiden att vårt samhälle har förändrats, kan man säga. För att, eller det finns två delar av det här, men den ena grejen tycker jag är att på 90-talet så var det ju en jättestor, då var ju skinheadsrörelsen rätt stor. Och det var, alltså i Vänersborg där jag kommer ifrån, som ligger väldigt nära Trollhättan. Trollhättan var jättemycket nazister. Och i hela Småland var det ju världens naziströrelse och sådär. Och då tyckte inte jag det var något konstigt att se skinheads på stan. Även om det var väldigt obehagligt. Men det fanns jättemycket. Jag minns själv, alltså jag var ju liten då, men jag minns själv att det var så här. Jag är ju svensk, men jag är mörk och många kan tro att jag är invandrare. Jag minns själv att jag tyckte det var lite så läskigt ibland när man gick förbi sånt, att så här, men gud, de kanske tror att jag inte är svensk nu. Och då, jag menar, jag kanske var 10 år, så men tanken fanns ändå. Nu finns det ju inte, så jag, några som är klädda som skinheads, så tänker ju inte jag att de skulle vara rasister. Då tänker jag att de är skinheads liksom. Eller den stilen. Och det känns att, tycker jag, så här, nu under en väldigt lång tid så har, sen 90-talet, så har rasisterna och nazisterna blivit förklädda liksom. Alltså de har funnits, men det har varit väldigt tabu att säga att man är rasist eller nazist.
Och precis, det möter ju inga sådana.
Nej, men inte alls.
Jag har inte läst så mycket om det heller i så stor utsträckning.
Nej, som du menar, som vi gör aktioner eller som visar att de är reg på stan och har hakkors och sånt där. Men nu, det är ju inte jättemånga, alltså SMR är inte jättestora.
Nej.
Men de finns och de får mark liksom. Jag tycker det är skitläskigt.
Väldigt ovanligt. Att vi har ett parti
i riksdagen
som har närmare 10% i opinionsmätningarna. Som har ett totalförbud mot rasism.
Nolltolerans. Alltså det är helt sjukt. Vi har ett parti i riksdagen som så här behöver säga. Jag behöver inte säga att jag är nolltolerant mot rasism liksom. Det ska man inte. Det är som att säga att jag så här, jo, men vi står för mänskliga rättigheter. I vårat samhälle är det sjukt.
Det är en sån självklarhet, så det behöver inte vara uttalat. Men det roliga är att de behöver ha det, för att de behöver utesluta folk till höger och vänster. Och även ta tillbaka de människorna till höger och vänster som har uttalat sig grovt rasistiskt.
Precis.
Och det, då, där tycker man, jag tycker att det är så tydligt att de bekänner färg 100 gånger om. Jag såg en rätt rolig seriestripp där Jimmy Åkesson står i ett talarpodium och så här: vi har nolltolerans mot alla rasister, alla ska, de får inte vara med i vårt parti. Och i nästa ruta så står han kvar själv och frågar, vart tog alla vägen? Det kanske är hårdraget, men ändå. Det är väl konstigt.
Det är verkligen så. Och det, idag hade ju varit så här ultimata chansen då för Jim Åkesson och bara, vi är inte rasister, så jag kommer idag till den här och stödjer dem. Men då, alltså, för det var på demonstrationen var andra partiledare där, några stycken. Fredrik Reinfeldt var ju inte där heller,
till exempel. Av någon anledning.
Av annan
som vi inte vet.
Nej, precis. Men då, han kanske har sin anledning, vad vet jag. Men det känns ändå så här sjukt att inte han är där. Men Jim Åkesson jag tycker ju typ att det är bra att han inte är där, för där visar jag hans rätta ansikte. Ja. Men han om någon, och så borde ju så här för sin, det här är min chans att visa för Sverige att vi faktiskt inte är rasister.
Ja.
Men då har han sagt att det är för sin säkerhet. Men det är helt sjukt. Han, jag menar, så mycket säp och sånt som han har annars, skulle han ju verkligen haft det med sig idag.
Precis.
Och, det, och då så här, han skulle, han, jag tycker han borde tatt, eller hade han tänkt taktiskt, och, vilket han ju gör, men hade han tänkt så här, hade han verkligen velat visa att vi inte är rasister, så hade han tagit risken.
Mm.
Men det vill han ju inte, för förlorar han, alla, då förlorar han ju väljarna.
Precis, för det är ju bara till det yttre, eller det är bara utåt sett som han, eller till media, som han vill ha den, eller ge den bilden av sig själv, medans det är väl SMR som de vill åt i riksdagsval.
Men det här, absolut, men det här tycker jag är ganska, sen det här förra helgen, förra demonstrationen när SMR attackerade dem, jag tycker det har varit extremt lite så här, vilket jag tror inte det hade hänt 2010 när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, att det var så himla lite, det har inte varit något, jag har typ inte läst någonting om att det här är liksom en följd av Sverigedemokraterna.
Nej.
Inte någonting.
Nej, det är jättekonstigt. Typ. Alltså, eller jag Sverigedemokraterna har inte nämnts i någon artikel.
Nej, liksom. Att det är så här, det här...
Nej, hur det har liksom förvridit, eller på något sätt vridit samhället åt.
Och det är så här, det kanske inte man kan nämna i en nyhetsrapportering, men frågorna hade kunnat ställas mer till honom, och inte minst hade det kunnat vara på ledarsidor.
Ja, verkligen.
Det kanske det är möjligt att jag har missat det. Jag ska inte säga, jag kanske inte har läst tidningen supermycket den här veckan, men jag menar, jag har ändå hängt med liksom.
Ja,
och det tycker jag också är en sak som, där man kan se så här förändringen i vårt samhälle, att det finns, under det här året så har det hänt så mycket saker som är tecken på att vi har accepterat delar av Sverigedemokraternas politik.
Absolut. Ja. Eller som att de har, att de har färgat, att deras politik har färgat av sig på mediernas språk och på hur hur diskussionen går överhuvudtaget. Det tycker jag också var intressant. Att dels är det några medier som skriver att det var en sammandrabbning. Som det absolut inte handlade om.
Nej.
Och sen så är det så här, har både läst, hört, det kanske är krönikor visserligen, men så här, vad oansvarigt att ha med sig barn till en sån demonstration. Alltså så här, fan vad, så klandra alltså så här, att man utsätter sina barn för en risk till liksom en fredlig demonstration i ett demokratiskt land.
Men och vad är inte rasismen då? Alltså om det är något som är en fara i det här, så är det ju rasismen. Och att ta med sina barn på en sån här sak, det tycker jag är, visst, man ska inte utsätta sina barn för fysisk fara, men att ta med dem dit och visa att det här vi står för, det är ju att göra sina barn en tjänst.
En
jättetjänst. Att skydda dem från allt sånt här, då blir det ju en fara. Rasismen är faran, precis, liksom, i precis. Det här. Att börja, det är återigen precis, vi bara vrider fokuset. Precis, det är föräldrarna vi ska prata om i det här, som tar med sina barn till manifestation.
Det ska inte vara, det ska inte ens vara en fråga.
Nej.
Och om det ska vara en fråga, så är det ju, vad fan är poliserna?
Ja, alltså, det har det ju varit också.
Ja, det är ju där kritiken bara ska ligga.
Ja.
Inte på för att föräldrar och alla människor ska kunna gå till en fredlig manifestation och känna sig trygga i ett demokratiskt land, tycker jag. Så det är så här, det är ju bara helt bisarrt att folk kan moralisera åt det hållet. Nej. Jag tycker man missar så många bollar då, så det är liksom obehagligt.
Precis, alltså det hade varit en sak om det var typ så här AFA som, eller något annat
vänsterradikalt
liksom, som också står för, eller också med så som tycker att man kan ta till våld liksom, för att det kan behövas ibland, gör ändå AFA liksom. Och tror jag. Och då kanske man inte ska ta med sin unga liksom.
Nej.
Men när det är en fredig, det var liksom föräldrar och grejer som hade fixat
det.
Ja,
det var boende, i orten liksom.
Precis.
Nej, så det sker en förskjutning som även medierna är till största, eller till väldigt stor del, är också ansvarig för.
Ja, men jag tänker också på en sak när det här kommer upp.
Mm.
Att så här, allas, en gång i tiden var allas lika värde var liksom en viktig, en av Sveriges det är demokrati, det är allas, alla är lika mycket värda, det var en av Sveriges paroller typ. Mm. Nej, men det var, det var viktigt i Sverige. Och det så upplever inte jag att det är nu. Nu är alla lika mycket värda om man har pengar.
Ja.
Eller om man har råd att försörja sig. För att om du inte har det, då har du inte rätt till samma sjukvård.
Nej.
Eller du har inte samma förutsättningar och utbilda dina barn hemma så att de får samma utbildning sen. Mm. Och kan, då kan de inte välja rätt skolor. Och, alltså, ja, grunden eller förutsättningarna för människor. Och det var också så, alltså, för varje allas lika värde.
Ja, men det, alltså, samhället har ju blivit extremt mycket mer, som du sa, individualiserat. Och det beror väldigt mycket mer på vad ens föräldrar har för jobb eller för utbildning. Har du chans till att få hjälp med dina läxor, att göra medvetna val?
Vi får, liksom, jag menar bara att vi får avdrag för läxhjälp.
Alltså, det är helt sjukt.
Göra skatte,
eller RUT eller ROT. Alltså, det är någonting som... Och sen så har på något sätt de också lyckats, enligt min åsikt. Det får man ge dem, tyvärr.
Mm.
Alltså så oerhört smart retorik.
Mm. Ja, verkligen.
Alltså att det handlar om... Det de går ut med är nya arbetspartiet. Och du får, med alla dessa jobbskatteavdrag, du får 100 kronor mer i plånboken. Mm. Om året typ, inom parentes.
Ja,
men du får sämre sjukvård, du får sämre skola, du får... Men det är på, i andra sidan, men det är liksom liksom skuggar dem, eller vad heter det? Det är liksom, det säger de inte.
Nej.
Utan
nej, det är klart
inte. Och så, då säger inte heller att du får det, men jag som tjänar 80 000 i månaden får 13 000 mer om året. Liksom, de lyckas lyfta så här, det som skulle vara fördelarna inom citationstecken för arbetaren inom citationstecken, medan fördelarna på andra sidan är så himla mycket större. Men ändå så känns det som att det är så många som har gått på den retoriken.
Men allt ska komma direkt liksom.
Och
det är väl så här också, för att Moderaterna och Alliansen skulle kunna behålla makten, så behövdes det snabba resultat liksom. Och det här är ju ett, alltså hela vårt samhälle nu är ju mer, allt ska gå fort, allt ska gå direkt. Vi ska få belöningen med en gång liksom. Och det är ju, den här typen av politik gör ju det. Men det som händer då, tänker jag, till följd av det här, är att folk blir jävligt missnöjda. Och blir, alltså, många klarar inte livet på samma sätt som man gör om man delar med sig. Och
nej, och långsiktigheten försvinner helt. Och skuldbeläggandet av folk som till exempel är sjuka. Eller
inte har ett arbete, inte lyckas få ett jobb liksom.
Då är det deras, för det läste jag också en artikel om som var intressant. Att för 20 år sedan kanske så tänkte man att jag har inte ett jobb eller jag är sjuk. Det här är samhällets problem. Det är samhällets fel. Eller vad ska vi som grupp göra för att ändra det? Medan nu så är det, jag är sjuk eller jag har inget jobb. Vad är för fel på mig? Alltså att bördan hos individen är så himla tung. För att vi förväntas klara av allt själva.
Precis.
För att alla har samma chans. Alltså det är också väldigt alltså väldigt amerikanskt, kan man säga. Att the American dream, vem som helst ska kunna. Fast det är väldigt mycket som inte kommer fram i det.
Nej.
Härligt. Härligt samtidigt. Men jag tycker också det här är intressant, för det är som det här brevet, öppna brevet som nu ska jag slå upp hans namn, Borso Tavakoli, som skrev till Kent Ekeroth i DN, som säkert många av er har läst. Och det brevet handlar om att han är en flykting, eller han är svensk medborgare men flykting från Irak sedan 25 år tillbaka eller någonting. Och han skrev ett öppet brev till Kent Ekeroth, Sverigedemokraten, för att liksom övertala honom, eller för att motbevisa att han är, motbevisa hans bild av invandrare, eller Kent Ekeroths bild av invandrare, och så här, ja, men han vill ge en annan bild av invandrare, och liksom att att inte alla invandrare är olönsamma för landet eller kräver alla resurser och så här. Han vill spräcka liksom SDs myt om invandrare. Men det sorgliga tycker jag, att i hans brev blir så tydligt hur hela debatten eller hela liksom frågan har förskjutits.
För
det framstår i hans brev att han hade mer eller mindre pris på sitt huvud i sitt hemland. Och där kunde han sluta.
Ja, precis. Jag ska få vara här.
Jag skulle inte kommit hit, skulle jag antagligen vara död.
Exakt.
Fine, välkommen. Men istället så handlar det om hur högutbildad han är, hur lite hans familj har kostat det här samhället, vad hans son gör för jättebra.
Alltså precis, vi behöver inte svara på Sverigedemokraternas politik.
Nej,
alltså, det är inget, vi behöver inte ge ett, vi håller inte med dem.
Nej.
Vi behöver inte så här, nej, ni har fel, för jag har bidragit ekonomiskt till lärlandet.
Precis, för det handlar inte om det. Invandringspolitiken ska inte handla om det, och det tycker jag är liksom, jag tycker det är ett så sorgligt kvitto, för jag tror att det är jättemånga som tycker att det här, gud vad bra att han skrev det här, nu får de svar på tal. Fast det är jättesorgligt. För det finns jättemånga asylsökande och personer som är i det här landet och ska vara i det här landet. Det finns jättemånga som bör komma hit som inte kommer bli extremt lönsamma för Sverige. Men de har inte desto mindre rätt att komma hit. För det är inte alls det handlar om.
Nej.
Och det känns så himla sorgligt.
Ja.
Att diskursen har liksom helt förflyttats.
Ja.
Och det tycker jag också är ett det är ju individualismens grund. För i ett solidariskt samhälle så behöver man inte ge bevis på. Alla är lika mycket värda. Arbetslös som toppchef.
Exakt.
Och ens människovärde ska inte betygsättas utifrån ens prestationer. Men det är rätt intressant, för vi pratade om det tidigare också, att det är rätt intressant hur det har krypit sig på även i alla sociala sammanhang som man är i. Vad är du? Det är liksom det är första frågan man får när man om du minglar eller
går ut. Men det är inte nytt nu.
Men jag menar, frågan är ju, alltså, om jag tänker så här, mina föräldrar när de träffades. De jobbade på posten i typ 10 år. Och hade ett superrikt socialt liv. Och alla dess kompisar, nu kanske de gör helt andra saker idag och är pampar eller vad de nu är. Inte mina föräldrar, men deras kompisar. Men det känns verkligen som att det viktiga med dem var inte vad de gjorde eller vilken häftig utbildning de gick på eller hur många följer deras blogg eller podd hade eller så. Men det är det folk frågar nu. Och skulle du säga så här: nej, men jag pluggar och gillar att spela musik på helgen. Så skulle jag vara så här, men
vad pluggar du?
Precis, verkligen.
Vad är din framtidsplan? Femårsplan, har du en femårsplan?
Vad ser du dig om 10 år?
Men allt det här är ju återigen, det är ju en följd av all politik. Inte bara, alltså det i och med det att Sverigedemokraterna kan ha de här argumenten att invandrarna kommer att ta våra jobb, de är dåliga för oss ekonomiskt. Att de kan använda de argumenten och att de går hem hos vissa som menar att de vissa då säger, menar ju själva att de inte skulle vara rasister då, eller nazister. Men de här argumenten går hem för att vi måste ju tänka på vårt eget samhälle. Och i och med att det är så, alltså, är du inte lönsam för Sverige, och är du inte en person som är, eller du kan vara lönsam, du behöver inte alltid bara vara ekonomisk. Det kan handla om att du är en person på en framgångsrik kulturmänniska också. Men oftast i slutändan handlar det ju typ alltid om pengar. Men det är ju för att vi har haft en politik som bara hela tiden har gått emot att mer och mer självständigt, det är det du gör som är det viktiga. Du ska bidra till land, du ska vara en kugg i hela systemet liksom. Och då slutar ju det med att nu kan Sverigedemokraternas politik, De kan så här peka på det här. Ja, men du som invandrare som kommer hit och inte har ett jobb, vad ska du bidra med? Och då hänger vi på. För det är det vi har fått lära oss i typ 20 år. Att det är så här vi ska vara.
Det är det som är viktigt. Ja, men det är väldigt, väldigt obehagligt. Och ett annat led i det är ju det här med Timbuktu. Som alldeles nyss fick motta ett pris i riksdagen. Och vilka som vägrade komma.
Ska vi berätta först? Kan du berätta bakgrunds... eller historien.
Ja, men det är alltså Timbuk blev har blivit tilldelad ett pris från den här 5 i 12-rörelsen som är för sitt antirasistiska arbete som han har bedrivit under väldigt lång tid. Och skulle ta emot det i riksdagen. Och i dagarna innan den här ceremonin skulle vara så släpptes en låt med Kartellen där han gäst rappar. Som heter Svarta duvor och vita liljor då.
Svarta duvor och vita liljor. Ja, precis. Ja.
Där han i en strof sjunger Dunka Jimmy gul och blå och hängar och hissar honom i en flaggstång. Ja. Och då har det har lett till att bland annat talmannen och flera andra moderata politiker
och folkpartister
och har vägrat gå på den här ceremonin.
Men
för
att de då, det ska bara avsluta en mening då, för att de tar avstånd till de våld att, menar de typ att han
hets mot folk
typ, och att då, men oavsett vad man tycker så får man inte förespråka våld. Och det är ju som Jason säger hela tiden att så här, fokusera inte på två meningar i en låt. Nej. Ta in helheten liksom. Ja, fatta vad det här men, och då kommer jag återigen i det här, vi ska fortsätta prata om lite annat än det här, men jag vill bara säga det här att återigen, som jag pratade om tidigare, att de andra partierna kan gömma sig bakom kritiken mot SD. För i låten, det är ju alltså i princip lika mycket kritik mot Moderaterna och Folkpartiet. Ja, de sjunger om nyliberaler och om Alexander Bards politik. Och han är ju folkpartist.
Ja, eller Anders Borg, nyliberal. Ja.
Och folket lever till fimparna i Anders Borgs askopp. Ja. Alltså det är supermycket kritik mot regeringen, de som sitter i vår regering nu.
Inte men bara det, mot Sverigedemokraterna. Nej, nej. Absolut inte.
Och då är det ju svinskydigt för regeringen att så här, bara lyfta fram allt fokus på att okej, Timbuktu är en jätte... Sebestax är ju inte något folkkär, men Timbuktu är ju det. Och att de ska få kritik då från en, som han har ju kritiserat dem förut, men han har nog aldrig varit så folkkär som han är nu.
Nej.
Och nu på länge har det inte kommit några sådana låtar från honom. Det var ju typ förr när det var så här, när han släppte den Bottenisnodd-skivan och kanske kommit lite efter det, men inte så där tydligt i alla fall som den här låten.
Nej.
Och då är det ju smidigt för dem att lyfta fram att vi, nej men vi tänker inte gå för att sjunga så här om ett demokratiskt parti.
Ja.
Och vi är emot våld och vill inte stödja något sånt här. Så att vi helt tappar bort att de kritiserar Moderaterna.
Precis.
Eller de andra.
Ja, absolut. Nej, det är väldigt det kommer väldigt, ja men det är precis på samma sätt att då säger man en sak för att dölja de andra sakerna på i andra ledet.
Exakt.
Och sen så leder det till att Sveriges Radio inte får spela låten om de inte avar eller påvar. Jag tror de får spela den, men att det måste vara inramat på något sätt. De kan inte bara spela så mycket låten.
Och då de måste förklara, det måste handla om låten då.
Typ, ja, men i princip,
om frågan.
Som jag har förstått det. Okay. Att det kan inte bara spela som en låt.
Det är helt sjukt alltså. Tänk vad många låtar, nu har jag inte något exempel i hjärnan, men jag menar, hur många låtar finns det inte som uppmanar till sånt som är olagligt i vårt samhälle liksom. Och hur mycket inte det att bara ta sakerna på orden. Visst, jag tycker inte man ska uppmana till våld. Nej. Alltså jag är jätteantivåld. Men
konst är en annan sak. Eller ja, någonstans alltså, om man skulle liksom ordagrant tolka allting, då var precis. Vad skulle det bli lagligt då? Eller vad skulle det bli förbjudet?
Ja. Och apropå att ordagrant tolka. För i och med den här när Jason tog emot det här priset så höll han ett tal som säkert många av er har hört.
Ja, uppmärksammat.
Ja. Där han det finns massa saker att säga om det, men det jag säger nu är att han summan av det talet är att han menar att alla ska bli behandlade lika oavsett bakgrund och oavsett hudfärg och så vidare. Och då är det efter det startats en kampanj. Mm. Vilket jag tänker att det framförallt är ett svar på att det var många som tog avstånd till Timbuktu efter det här.
Mm.
Eller avstånd, men de tog avstånd till hans pris. Och det gjorde de ju, tog avstånd till Timbuktu.
Det var ju tydligt.
Så då är det massa kända artister, till exempel Lilla Namo,
Oskar
Lindros, Thomas Delin,
Aron Tensta
och lite andra, som har så här, som är med i en kampanj som heter, Jag är Jason. Så läser de upp det här talet tillsammans. Det är alltså folk från massa olika bakgrunder som säger tillsammans, enligt min mening, tycker jag i alla fall, att de säger
vi stöttar dig, Jason.
Ja, vi stödjer dig. Och jag tycker också, även om jag är en rik vit man, så tycker jag att till exempel, eller Oskar Lindros, så tycker de att jag vill också, jag vill bli behandlad för den den jag är, och för,
och få de jobb som jag har
meriter för och sådär.
Och jag vill att alla ska ha de möjligheterna.
Precis, inte för att jag är inte för att jag är vit, eller inte för att jag är svart, eller inte för att jag kommer därifrån eller därifrån. Nej. Utan alla ska ha det.
Mm.
Och det tycker jag är bra. Men då har det ju kommit så mycket kritik mot den här. Och där kommer, apropå att ta saker på orden, då kommer det jättemycket kritik där folk menar att nej, Thomas Ledin, du är inte Jason. Du är faktiskt Thomas Ledin. Och du är en rik medelålders, kanske lite över medelåldern faktiskt, man. Som inte vet någonting om hur det är att vara mörkhyad eller komma från en hårdare uppväxt och så vidare. Och vet inte hur det är att bli bemött. Men alltså, tror de att Thomas Ledin säger, tror det?
Ja. Det är lite för då säger jag så här, det hade varit mycket bättre om kampanjen hette Jag är inte Jason.
Mm.
Och då är det så här, då är inte kampanjen i sig alls som de vill kritisera eller som de ens vill förstå, utan det är
namnet.
Och då blir det så här, det här är också det här, nu handlar det väldigt mycket om förskjutning i vårt det här avsnittet, men det handlar också om hallå, kan vi lyfta upp syftet och så här, och inte det där blir nästan som att så här, den sortens kritik känns ju verkligen som att den mer eller mindre är fördummande av den som framför den.
Jag tycker inte det är de som är kritiska säger det dumt på något vis. Jag tycker det är skitbra grejer de säger, att här, det är jätteviktigt att förstå att vi är du inte
privilegierade.
Ja, att vi precis, att vi som är vita och kommer från var vi nu kommer från, liksom att vi inte förstår, och att det är viktigt att så här, tydliggöra att jag har det jävligt bra liksom.
Mm.
Att förstå, att inte försöka på något vis här hänga med i någon offerroll liksom. Men det är en annan, det är en ytterligare en diskussion. Det borde ju inte vara en kritik. Det borde vara liksom, fan vad bra, men tänk på det här också.
Ja, precis.
Ja, inte så här, du är inte Jason. Förlåt.
Nej, det blir väldigt synd, för då blir det någon form av pajkastning inom samma läger.
Mm,
och det andra lägret kan liksom backa ut skuggorna och bara hihihi.
Och vi
tar, nu glömmer de bort oss igen.
Ja, precis. Vi kapitulerar igen. Liksom.
Det är lite sorgligt, får man säga. Men vi Kaskras är inte Jason.
Nej, vi vill faktiskt inte.
Men vi stöder
den
kampanjen, får man väl säga.
Alltså förlåt mig, jag tar paus. Jag måste kissa.
Ja. Då var vi tillbaka efter en liten kisspaus.
Yep.
Det var skönt.
Det var helt bra.
Det är som sagt den 22 december. Två dagar kvar till julafton.
Ja, jag har tryckt asmycket mycket julmust nu. Bubblar lite.
Hur firade jul?
Med min mami och min morfar.
Mm. I en liten
lägenhet.
Mm.
Ja. Hur firade du?
Också med min familj. Och min fasta kusin ska också komma.
Mm-hmm.
Så det är liksom lite större än vad det brukar.
Ja, det blir jättefasta.
Nej, men det är också rätt litet så.
Mm.
Men det är, och vi försöker faktiskt dra ner på julklappar. Det känns jäkligt skönt. Alltså, vi kör Secret Santa. Så att alla köper ett paket till någon som man har fått namnet på.
Mm.
Och sen så har vi sådana tärningsspel, julklappsspel. Med liksom bara små grejer. Så det är inga, det är inget, eller mina föräldrar har inte ens en gran.
Nej.
Så det är inget sånt, ingen timmes lång klapputdelning.
Nej.
Så det känns, och inga, framförallt så har det inte varit någon julshopping att snacka om för min del. Så det har varit väldigt skönt.
Alltså jag var ute en dag i lördags igår alltså. Och vi är inte heller, vi är ju så få, alltså jag har typ 4 personer handlar julklappar till. Varav en är morfar och han köper jag, det är alltid strumpor. Jag behöver liksom inte tänka. Jag behöver inte tänka så mycket. Och jag köpte bara Hapsocks som är
jättebra. Fint. Då kommer man bli glad.
Ja, det är. Nej men att då, det är så jäkla galet. Jag är alltid ute i sista sekund. Alltså jag är verkligen det. Och då, ja, då kan man ju säga att jag får skylla mig själv. Men det är inte det det handlar om. När jag gick där så blev jag så himla arg. Så jag läste en, jag hade sett att en vän hade delat en artikel om så här, som just handlade om julkoppingen och en person som hade att hon hade konsumtionsstopp liksom. Och så hade hon haft det ett tag och så var hon ute nu i år igen och så en, någon journalist, jag vet kommer inte ihåg vem som hade skrivit den här. Men hon var ute igen och så hade hon, hennes bild hade liksom helt förändrats. Hon kände sig lugn i det här, att hon kände att hon stod typ utanför det. Och jag har också ibland i perioder haft köpstopp. Fast i typ 2 månader. Men det gör så skillnad. Jag är precis så här, men alltså det, behovet finns inte längre. Det är så jävla skönt.
Det är ett skapat behov, det är verkligen det.
Och det, där, det var det jag sa egentligen, att jag var på så här ganska bra humör. Och så bara gav mig in i det här. Och har liksom fram en bild så här, vad mysigt att gå runt och julshoppa. Liksom, lite julmusik i affären. Men så är det bara hets liksom, istället för att vara så här lite trevligt mot varandra liksom, så är det så, man får typ armbågar i sidorna hela tiden och och jag menar inte att jag är bättre än själv, men men för jag är ju irriterad när jag går där, och det är alla andra också. Känns bara så himla
Men det måste vara alltså, det, för det är ju en helt annan sak. Jag är verkligen inte mot presenter så av princip. Sen så tycker jag absolut att vi konsumerar för mycket, men det är ju mycket roligare att köpa, alltså om man kommer på en present om man spontant såhär, den här ska passa till den personen, jag köper den, än att såhär, gå och krysta fram, det blir ju inte bra, det blir väldigt sällan bra.
Och lass, såna lass alltså, som folk köper som jag fattar, man har massa barn liksom. Det är, jag skulle få present med en barn, men det är ju helt galet. Det är så jäkla mycket.
Ja, och det är liksom, det är också det, det är väldigt svårt att inte tänka på de som inte har. Och som vi har upplevt, alltså det är så svårt nu, vi bor i Stockholm, att inte tänka, alltså det har blivit så oerhört mycket vanligare att se människor som tigger på stan och hemlösa, eller jag kan inte garanterat säga att de är hemlösa, men folk som ser hemlösa ut.
Ja, de ligger och sover på gatan.
Ja, då liksom, kan då man ju lägga upp ett present liksom. Och att då liksom glätta runt där med nya skor och 15 påsar, det blir så här, det är väldigt svårt. Alltså nu blir det väldigt moraliserande, men det, alltså jag tycker ändå att det är någonting som alla verkligen behöver tänka på.
Ja, verkligen.
Men det är också svårt, alltså det här med människor som tigger, hur resonerar du kring det? Brukar du ge pengar?
Förut har jag inte gjort det, för då har jag varit, då har jag alltid tänkt, och jag tänker som nu också, men nu när det har blivit så himla många fler, eller vänta, jag kan börja med att säga alltid, eller hur jag har tänkt förut, att det är ett system, det är ett strukturellt problem, alltså det är vårat, det är systemet som har ansvaret liksom, det är vi tillsammans, inte varje person som individ. Och i och med det, jag kanske har gett pengar ändå, men jag har liksom, jag har nog varit mer så här att det är, men det är också att förvara inte lika mycket. Det hade nu exploderat. Och så, då blir det så här. Men om jag har pengar i min plånbok och så sitter det någon där och ser iskall ut, då ger jag den. För att det går, jag kan inte alltid bara tänka, nej men det är vi som system som måste ta hand om det. Alltså jag, det kanske är en självisk sak, men jag personligen kan inte bara gå förbi det varje gång och tänka så. Men jag tycker fortfarande att det är ett
strukturellt.
Det är inte, jag hörde någon, alltså, som alltid, jag ska fråga dig snart hur du tänker, men som alltid så vet jag aldrig vem som sagt. Det var någon, det var ganska länge sedan, så pratade de om, det var någon i Stockholms alltså någon kommunpolitiker eller vad det nu blir i Stockholm. Stadsdelsnämnden eller vad det heter. Politiker i Stockholm. Som, jag vet inte vilket parti tillhör någonting. Som var process här att det är ju sorgligt att det är framförallt romer då, som det är mycket som har kommit de senaste åren. Men det är inte vårat problem. Eller det sa hon inte, det är inte vårat ansvar, utan det är väl många från Rumänien. Det är rumänernas, rumänska regeringens ansvar. Men det är ju vårat problem. För de finns ju här hos oss.
Precis.
Så det är, och det är så här, vad är det man, vart är solidariteten i det liksom? Det finns ingen, alltså om det är ju åt, alltså tillbaka till det vi pratade om förut, att det är ju återigen en följd av allt.
Ja, precis.
Och om, alltså karmakontot, samla lite liksom.
Ja. Ja, men det är ju väldigt svårt. Jag tycker också, jag är extremt kluven till det, för att jag lyssnade på Människor tro, briljanta P1-programmet, hade bara för ett par veckor sedan ett program om det, den moderna allmosan. Och då diskuterade de det. Det var någon från Stadsmissionen, någon från Situation Stockholm och en professor i någonting som har med bistånd eller med liksom, ja, man var samhällsvetare och sånt. Det är verkligen ett dilemma, för just i det mänskliga i situationen, det där sitter en människa och inte har pengar.
Nej.
Och fryser och kanske inte har, liksom, kan köpa mat. Och här står jag och liksom, vad kostar det mig att avvara 15 kronor?
Nej, precis. Det gör man ju nu.
Ja, precis. Det gör inte så mycket. Men, eller det vill man ju liksom för det mänskliga värde. Men samtidigt så befäster man ju någon form av jättekonstigt klassamhälle. Där en person förlita sig på någon annans persons välgörenhet eller välvilja som inte alls är det samhället som jag vill leva i.
Alltså utan, individen har ansvaret.
Ja, precis. Det så blir det ju verkligen. Det är individualistiskt. Och att för jag menar, i ett samhälle som jag vill leva i, min utopi är ju att samhället eller att välfärden går till det. Men sen så, alltså det är väl också ett problem som EU har medfört, alltså att alla öppna gränser och att, som sagt, jag menar, det är ju ett strukturellt problem som måste upp till EU-nivå, men det är ju på politiska plan, inte på liksom ideella.
Och det är ju inte så att problemet inte fanns innan, utan nu ser vi problemet här.
Ja, men också att det blir precis, och att det blir väldigt mycket enklare
att ta sig hit, ja. Men innan så alltså,
ja, problemet har ju alltid
det, ja, precis.
Men också, och det som är så sorgligt, eller för det var han som var professor sa det, att så här, det är behjärtansvärt och ge, och det är jättefint, för du ringde in en kvinna och sa så här, vad gör det med mänskligheten att bara lära sig att gå förbi. Vad gör det med ens empati, och vad gör det med våra barn som ser att det är okej att gå förbi en utsträckt hand. Hon var kyrkligt aktiv. Och han sa det så här, det är jättebehjärtansvärt, den här professorn, att ha det tankesättet. Men vad gör det, alltså det är inte hållbart.
Nej.
Att så här, börjar vi ge mer och mer.
Nej.
Och det blir lönsamt, alltså, så det är ju som, det är så en marknad funkar, alltså efterfrågan och utbud eller vad det är. Då kommer det komma mycket fler. Ja. Och det lönar, det gynnar, eller som han sa, det gynnar inte dem och det gynnar inte samhället stort. Liksom, utan det finns så många andra lösningar som är mer hållbara och bättre.
Exakt, det jag menar med att ett strukturellt system, det ligger på en högre nivå.
Ja, liksom. Verkligen.
Men sen, och sen att jag menar, då kan det kännas så här, det känns ju hopplöst för oss liksom. Vad ska jag göra? Då handlar det om att man behöver föra det, man behöver bidra till att föra det till ljuset på något vis, liksom.
Precis. Mm. Och att man kanske måste gå på problemet från två håll. Att det kanske går att göra båda. Alltså att bekämpa det strukturellt, politiskt, och att skänka de där funktionerna.
Det är ingen motsättning. Liksom.
Det behöver kanske inte vara det. Nej. Men det är väldigt. Det gör ändå att en själv blir rätt tacksammare, vad ska man säga, för att ja, alltså att en situation inte är så jävla illa som det kan vara för folk.
Om man blir ännu mer arg på, eller om det går att bli ännu mer arg, men på liksom det vi har varit på idag. Alltså att
att människovärlden är så empati? Olika och vart det är precis.
Alltså, det är sjukt.
Ja, men det är så slump. Vad ger mig rätten bara för att jag råkar bli född i det här landet? Liksom. Det är rätt intressant, för det är som för 100 år sedan, så det här är en klyscha, eller inte en klyscha, men det här säger många. Men för 100 år sedan så stack ju 1 miljon svenskar över Atlanten för att söka lyckan. Och det kallade vi för emigranter. Ja. Medan när folk nu, om vi ska kalla det söka lyckan, men liksom söker en bättre tillvaro, så då ska vi plötsligt komma med, då är det invandrare och flyktingar och då ska vi moralisera eller sätta gränser eller ha väldigt logisk, då ska man ha väldigt logiska skäl, så fast det behövde inte vi ha.
Nej, precis.
För 100 år sedan.
Nej. Det är ju, det är verkligen en bra jämförelse.
Folk ska tänka på mycket mer. Men till dess får ni väl ha en god jul. Eller börja med det. Och
ett gott nytt år.
Vi hann med, vad blir det? Är det 11 avsnitt eller 12?
11.
11 avsnitt.
Nästan ett i månaden.
Yay.
Men då får tänka på att jag har bortrest en månad.
Exakt. Jag hoppas att ni följer med oss även nästa år, 2014.
Det hoppas vi verkligen.
Ha det gott.
Ha det gott.
Hej
då.